Du lyssnar på TechBrief svarar.
Denna vecka om de enorma investeringarna i AI-utveckling och om de är rimliga eller inte. Vi har fått en fråga.
Att utveckla AI-modeller och bygga energikrävande datacenter slukar enorma summor pengar. Hur ser affärsmodellerna ut som kommer att göra dessa investeringar lönsamma? Undrar KG. En rimlig fråga. Jag tänker att om vi hade varit svinbra på det så hade vi inte suttit här och spekulerat. Där hade vi varit på fältet i ett datacenter och gjort det här själva. Men det är en väldigt bra fråga.
Det är också en fråga som väldigt, väldigt många har ställt sig nu. Alltså de här senaste månaderna när det har varit lite AI-bubbla scare.
Ja, det är otroliga mängder pengar som rullar genom systemet. Det här är ju ett... Jag tycker också att det har skapat ett intresse för bokföring och redovisning.
Är du glad över det?
Nej, jag är glad över fel att ta i, men det är ju sådana här tillfällen som man bara, hur går det egentligen? Ja. Mm. Vad är det egentligen som händer? Är det någonting skumt som ser bättre ut än vad det är? Eller vad är det som händer? Så plötsligt börjar folk liksom gräva sig ganska långt ner på ställen där man i vanliga fall inte tittar så himla mycket. Mest dels för det är komplicerat, men också för att det oftast är ointressant. Men jag tror att egentligen så är det den här frågan som folk vill veta. Tjänar ni några pengar egentligen? Eller gömmer ni bara de kostnaderna någon annanstans?
Och det här har ju varit en fråga som har varit aktuell rätt länge. Jag gjorde ju någon sån liten koll. Det känns som att vi har skrivit om att det är en potentiell bubbla så många gånger. Och så kollade jag så här, och vi har verkligen gjort det i typ 1,5 år. Och det har ju varit en fråga då också inför varje så här, rapportperiod senaste tiden, så har det ju varit så här, okej, men hur kommer man se någon att bolagen faktiskt tjänar pengar på de här enorma AI-investeringarna? Och ibland så är det ju lite svårt också så här, utröna det, för det som man brukar titta på nu, också en konsekvens att man har lärt sig ett nytt ord, CapEx, som gör då kapital investeringar.
Mm. Capital expenditures.
Ja, och det är ju egentligen då mycket investeringar i hård... Alltså mycket av de här datacenterinvesteringarna går ju in där i den kostnadsposten. Mm. Och den har ju svällt något enormt för om man tittar på så här, Microsoft och Amazon och Alphabet och så. Men det är inte alltid lika lätt att tyda så här, okej, vad har de fått för return of investment på det här?
Mm. Vi kan väl djupdyka just i den, för det här är ju en jättestor fråga. Man kan ju, i det här är ju saker som man ska använda en längre tid. Du köper ett datacenter, sätter in ett chip, enskilt, ett enda chip i detta, och så använder du det. Och då är frågan egentligen, hur länge kan jag använda det här chippet? Och det är två olika frågor tycker jag som har blivit ihop och blandade med varandra. Det är dels, hur länge fungerar det? Mm. Och hur länge vill du använda det för att det finns något bättre? Mm. Det är lite som att ha en rostig bil hemma. Hur länge kan du köra bilen? Det går ju att köra tills liksom hjulen ramlar av. Men vill du det, eller kommer du köpa en annan nyare bil tidigare än det, för att det blir pinsamt att köra runt med den här bilen för den är så rostig och dålig? Lite samma sak här. Nu kommer ju Nvidias chip varje år just nu. Så kommer nya chip varje år. Så det är klart att de funkar ju. Det går att göra någonting med dem. Men om alla dina konkurrenter har den nyaste modellen, då är frågan, är det då rimligt att du fortfarande kommer använda de gamla chippen? Där tycker jag, och det är det där som går in i den här CapEx-frågan, det vill säga, hur länge är den riktiga livslängden? Och när måste du säga, men vi köpte den för 100 kronor och så tänkte vi att den skulle vara i 5 år. Och sen istället blir det, kanske bara blev 1,5 år. Och det ändrar ju hela resultaträkningen för ett sånt företag.
Men om man tänker på just det där med chippen, vet man så här, exakt hur stor... För man tänker så här, det är liksom 1 år emellan. Det är klart att om vi tittar på utvecklingen så händer det ju enormt mycket på 1 år. Men hur mycket är så här FOMO och hur mycket är faktiskt kvalitets- och produktivitetsökning?
Alltså de stora bolagen kommer ju undan lite och svara på den frågan genom att bara köpa jättemycket chip hela tiden.
Ja.
Det är en ganska bra metod.
Fler bilar i garaget. Ja. Har du kvar din gamla bil? Ja. Har du köpt en ny? Ja.
Precis. Men en fråga som är så här, hur mycket bättre blir AI-modellerna genom att du skaffar fler GPUer och liksom kraftfullare datacenter och större träningsdata och liksom investera mer och mer pengar? Blir liksom exponentiellt bättre? Blir det lite bättre? Blir det knappt bättre överhuvudtaget? Det är ju en superviktig fråga som jag tror att vi inte liksom riktigt har svaret på än.
Nej. Och sen så är det ju, det ligger i sin natur, ska man säga, hur ser affärsmodellen ut? Affärsmodellen ser väl ut så tillvida att man tänker att det här kommer att generera någonting som är så värdefullt över lång tid att folk kommer vilja betala för det. Det är inte svårare än så. Men för att kunna få reda på om det stämmer så måste man göra alla de här investeringarna först. Och det är där den här blir ett misspass på något vis. Du måste, det går inte att uppringa en ny modell om du inte har de här grejerna på plats. Det går inte att bygga en ny bil om du inte har köpt in alla delarna heller. Det funkar liksom inte. Du måste börja i den änden och det är klart att det blir dyrt. Så det är mer vilken hastighet, vilken mängd, alla de här grejerna. Men egentligen är ju inte affärsmodellen jättekrånglig. Om man hade gått tillbaka innan liksom iPhone och tänkt så här, skulle varje person ha en egen device för 10 000 kronor plus i fickan betala 500 kronor i månaden, kanske för någon slags abonnemang med fri data.
Ska man
behöva
ladda den varje dag? Det kommer aldrig.
Får gärna köpa en klocka och skitdyra. Det skulle man ha sagt, det kommer ju ingen göra. Det är ju galet. Det är klart, varför skulle man betala 3 000 spänn för ett par hörlurar? Det verkar helt sjukt. Men det gör vi.
Gladeligen.
Exakt. År efter år gör vi detta. Så att det är väl affärsmodellen egentligen i sin struktur är ju inte så jättekomplex, men det är ju ett stort bett.
Ja, och sen så är det ju också olika beroende på så här, vilket bolag man tittar på. För den, alltså just den här linjära modellen som du pratar om nu, den är ju kanske, den gäller ju för vissa bolag, om man tänker så här, OpenAI, som ju har ett bett i princip. Medan om man tittar på liksom de andra företagen som typ Microsoft eller Meta, Amazon, Google. Alltså att man också har då andra affärsmodeller i botten som redan är extremt lönsamma. Som lite kan försvara den här typen av investering. Alltså man hedgar sig ju lite mot det där genom att ha de här andra intäktsströmmarna på något sätt. Men det gör ju också lite att det är svårt tycker jag när man läser rapporterna och sådär. Att så här, faktiskt utröna vad är vad liksom.
Nej, men så är det. Copilot exempelvis, som kommer ju liksom intryckt i produkter som du redan köper. Och som i vissa fall har funnits exempel på när man här, jag vet inte om det var det jag ville köpa, men det var det blev på något vis. För att det finns ett intresse för dem att vänja folk vid det också. För att när du väl har vant dig så är det svårt att sluta. Det kan nog alla som använt chatt GPT-liknande tjänster känna igen sig att det är ju svårt. Skulle man bli av med det nu så skulle man ju sakna det.
Ja.
Olika mycket för olika personer, men man skulle ju märka oj, jag har inte tillgång till det här längre. Och det är klart att det lönar ju sig för de här företagen att vänja folk vid det här också.
Vi har ju pratat om CapEx och Return of Investment. Kan vi få slänga in två till begrepp så tänker jag att vi ska prata om. Lyssnarna ska också ha koll på nu på B2C och B2B.
Det tror jag ändå
är viktigt om man ska liksom förstå hur ska de här investeringarna betala av sig. Alltså det handlar ju om, säljer du tjänster till privatpersoner eller till företag i grunden då. Och ett så här uppvaknande för mig var när jag var på en rättegång som jag bevakade och sen så var det då affärsjurister från byrån Rocher som i slutet på rättegången kommer med sina anspråk på vad de ska ha för ersättning och de har då 4400 kronor i timmen och så då drar de hur många timmar de har lagt på det här caset.
Ungefär lika mycket som du tar timmen som freelance.
Som jag skulle vilja ha men som jag inte får. Men jag är ju värd.
Exakt. Då tänker man på så här, typ Legora som är den svenska AI-tjänsten som då ska effektivisera juristers vardag. Att så här, det räcker ju med att du gör de här juristernas vardag 10% liksom mer effektiv. Eller kanske du kan upp till 20%. Men om vi bara säger 10% mer effektiv så sparar du ändå väldigt, väldigt mycket pengar potentiellt. Och det kan vara då en bra return of investment för ett företag att betala mycket pengar för en sån lösning som gör ens personal mer effektiv. Det är ju där jag tror att man kan tjäna pengar på det här. Inte genom att folk ska betala 149 kronor för ChatGPT premium.
Nej, och det är en bra poäng såklart, att det behöver inte vara en revolution för att det ska vara värdefullt. Det är väl precis, man köper lite snabbare datorer. Upplever man att liksom finansavdelningen har en gammal PC som går långsam och kraschar hela tiden. Det känns billigt där och då för du behöver köpa någonting, men det är dyrt. Det är egentligen dyrt. Kan man få en gladare personal som har grejer som man vill använda så är det egentligen oftast lönsamt. Och det här faller väl in under samma kategori. Den gör grejer som jag tycker är tråkigt. Då får du en gladare personal. Personal kanske stannar längre på jobbet. Alltså som inte byter jobb lika ofta och så vidare. Så det är också sådana här dolda effekter som är svårt att se precis vad det skulle kunna vara. Och de sakerna som har funkat bäst överlag är ju grejer som kommer in kanske och gör någonting liknande det man gör. Mm. Det är ju liksom en som inte är ett helt nytt beteende. Jag tycker inte att ChatGPT är ett helt nytt beteende. Det är ju fortfarande som ett slags sökbeteende. Mm. Men den gör lite av svaret åt dig också. Inte alltid, men ibland så gör den en del av svaret åt dig.
Ja, men det är också inte... att man har den här uppfattningen om att, så här, ja, men att AI ska ta över en hel tjänst eller liksom ett helt yrke. Eller så här, det handlar ju inte om det. Det handlar om att vissa portioner av liksom mm. det man gör under en dag kanske kan då automatiseras. Men det är ju inte en hel, ofta är det inte en hel liksom arbets...
Vi har skrivit om det motsatta caset också bara, så man tar upp den. Där är vi ju inte nu, men tanken av att det är, liksom, det är så svårt att tänka sig hur exponentiell utveckling går till. Att det är väldigt snarare än man tror blir så att folk säger, men nu har vi en AI-kollega i studion som sitter med, som pratar med oss likvärdig, kanske bättre, mer påläst, roligare än vad vi är, men som är med. Och det är svårt att tänka sig här och nu att det skulle vara så.
Är det verkligen svårt att tänka sig någon som är roligare än oss?
Okej, AI kommer ta det här poddare, det är det här jobbet som försvinner först. Allra först försvinner det här och sen så blir det sämre efter det. Nej, men det är så svårt att tänka sig hur nära det här ligger, för man tänker att nu fattar den ju ofta inte ens vilken prompt jag skriver, den missförstår vad jag menar, hur ska vi kunna gå från det till någon som man samtalar med. Men exponentiell utveckling funkar ju inte så. Det går så himla mycket snabbare. Och det är väl det motsatta caset som säger. Ja, skulle du förstå vad den exponentiella utvecklingen skulle leda till, då är affärsmodellen helt självklar. Vem skulle inte betala för det? Det är ju som ett kap på något vis, givet vad du får. Men det är svårt att tänka sig varför man... För idag tänker man, jag tänker inte betala så mycket pengar för det jag har här nu. Nej, men det har liksom nästan inget med saker att göra på något vis.
Jag tyckte det var intressant när Mark Zuckerberg pratade på Metas, när vi spelade in det här i alla fall senaste kvartalsrapport, så pratade han om den här potentialen i liksom hur bra det skulle kunna bli med alla de här chippen, alla de här datacenterna som har fått träna AI. Men om det skulle visa sig att det inte blir så jättemycket bättre, att det inte är en jättebra investering, då kommer vi i alla fall ha användning för de här datacenterna ändå, för det behöver liksom vara en vanliga affär också. Det är liksom inte pengar i sjön.
Nej, och jag menar, datacenter är inte bara AI. Alltså, det är inte så att det är något nytt.
Nej.
Det går ju att bedriva annan typ av verksamhet i ett AI-center som inte, eller datacenter som inte bara är för AI.
Verkligen, och det tror jag är en liksom delförklaring till också hur det kan vara rimligt att göra de här jätteinvesteringarna också.
Sen är det ju folk som inte tror på de här grejerna också. Det har ju börjat, om man kommer ihåg från i finanskrisen, alltså den förra stora finanskrisen 2008, så var det ju ett begrepp då för slängen ännu högt som heter CDS, Credit Default Swap, som i princip betyder att du får betalt när någonting går under. Nu börjar det ju ställas ut CDS-er för några av de här bolagen, bland annat Oracle.
Men,
att om det skulle gå riktigt, riktigt dåligt för Oracle så tjänar man väldigt, väldigt mycket pengar. Och det är ju ändå en indikation på att det finns vissa marknader som tänker, ja, den här trenden kanske är stor, men det finns kanske mer pengar att tjäna på att de går dåligt än att de går bra.
Nej, men och sen så om man tänker just all oro kring kris, det är klart att det finns verkligen, som vi var inne på tidigare också, legitima ifrågasättanden av modellen, men mycket av det som också leder till kriser är väl också så här, saker runt omkring. Hur har satsningar finansierats? Vad finns det för upplägg mellan bolag? Alltså det är ju inte bara så, kommer den här idén att fungera eller inte? Alltså, det är ju inte så binärt. Liksom.
Nej, och det händer ju i andra branscher också, saker och ting som man inte kan förutse. Bara häromdagen så var ju det stora spelföretaget Ubisoft var tvungna att gå tillbaka och då restate their financials. I princip gå tillbaka och säga, men alla de siffrorna som vi sa till marknaden att vi hade, hur mycket pengar vi tjänade och vilka kostnader vi hade, de stämde inte. Så måste vi göra om det. Och det kan ju ibland vara sådana saker man hittar, det blir fel i bokföringen, det har varit fel i systemet, ibland är det någonting skumt, någon har medvetet försökt göra någonting som är olagligt, ibland är det bara misstag eller datafel eller andra saker. Men om något sånt skulle hända, man går tillbaka och mäter sig, men vet ni vad, vi hade faktiskt x antal miljarder mer i kostnader än vad vi trodde. Det låter ju osannolikt, men det händer. Och det är sånt då som det du var inne på, kan ju sätta igång en lavin av andra grejer, fast det kanske egentligen inte hade med AI:s affärsmodell att göra i egentligen.
Sen är det ju, sen tycker man ska ha två saker i huvudet samtidigt, att det är ju, det kan ju mycket väl vara så att det är en bubbla i sån mening att värderingarna är för höga eller att det kan komma att krascha, men att AI-tekniken kan vara jättebra också. de två sakerna kan vara sanna samtidigt. Det är inte som att med IT-bubblan, det är inte som att så här, internet var en fluga och det blev inget liksom, med internet, utan det får man ändå säga att det blev.
Ja, men där tänker jag nästan att många har lärt sig det. Eller det är kanske felaktigt antal att man tänker att man har åtminstone sett något värde av det. Sen är det mer så här, hur fort går det till att bli jättemycket bättre än vad det är för någonting. Mm. Där finns det olika åsikter, men få människor tänker jag som tittar på det här eller som använder det och tänker det här är värdelöst, för det är inte värdelöst, det är bara frågan, det är mer frågan hur mycket är det värt. Mm. Är det värt så mycket som vi investerar och betalar för det nu, eller är det bara en bättre sökmotor, vilket hade inte varit fel det heller, det hade också varit någonting. Hade man hört det bara för 5 år sedan, det kommer komma en ny slags sökmotor som kommer definitivt att utmana Google och få Google att ställa om hela sin verksamhet för att göra en annan slags sök. Mm. Där hade man ju tänkt, herregud, det låter helt otroligt. Mm. För där och då var det så här, ja, men vi har 98%+ marknadsandel, ganska fat and lazy, behövde inte göra någonting. Och sen plötsligt så har det hänt på väldigt kort tid otroligt mycket. Så det alena som låter som en ganska liten sak är ju en revolution i den här kontexten, oavsett värdering egentligen. Mm.
En sån gammal grej jag tänker på ganska ofta är hur snabbt vi människor vänjer oss vid nya saker. Att liksom, som du säger, hade man för några år sedan sagt att du kommer ha en liksom, digital AI-assistent som kan liksom, korreläsa dina artiklar och skriva texter och göra research åt dig, så hade man tyckt att det var helt fantastiskt. Och sen, nu är man ju så här, ja, det är självklart att det så det funkar. Det är ju inget anmärkningsvärt.
Liksom. Den är lite långsam.
Ja, exakt.
Det kunde ha varit bättre, ja. Ja, men åter till KG:s fråga, hur ser den här affärsmodellen ut? Det låter ju snarare man ska summera det här samtalet som att den är inte så komplicerad, kanske mer en fråga om hastighet, eller?
Ja, när hamnar vi där? Och att det finns så många osäkerhetsfaktorer att vi inte riktigt vet, men ganska många smarta, rika personer har ju satsat sina pengar på att det här ändå kommer att gå ihop.
Och har du, precis som KG, en fråga så får du jättegärna mejla det till techbrief@svd.se eller mejla in ett röstmeddelande så blir vi jätteglada.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Tech Brief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler och vår vignett gjordes av Stefan Storm. Vår ansvariga utgivare heter Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag med ett vanligt avsnitt.